En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
I Irland så talas det ofta om att det fanns en intellektuell tradition redan innan kristendomen kom. Tidigare hade barder och druider, alltså lärda män som ledde gaeliska hedningar så att säga, i musik och ritualer och så. De här barderna och druiderna hade skapat en tradition där kunskap var viktigt. När missionärerna sedan kom dit och kyrkan sakta började trycka ut den hedniska druidkulturen liksom, då fanns det den här inställningen att kunskap var riktigt bra att ha.
Oväntad historias sommarvikarier Aron Schurman och Viktor Wallén är två poddare som tagit allt för många akademiska poäng i historia. I sommar vikarierar de under 6 veckor för Olle och Andreas.
Hallå Aron!
Hej Viktor! Ännu en vecka, ännu ett poddavsnitt.
Jajamän, jag är taggad. Är du?
Du, jag är alltid taggad, det ska du veta. Vad, Viktor, ska vi ta oss an idag?
Idag ska vi gå till den mörka, fattiga och dumma tidiga medeltidens Europa. Det är perioden mellan att Västrom föll år 476 till att det tysk-romerska riket uppstår år 962. Perioden när inget hände. Som, ja, det är så man brukar prata om det i alla fall.
Ja, det är precis. Det är ju den här tidsperioden som liksom hamnar i kläm mellan romarriket och typ korstågen. Det är, ja, men lite som ett mellansyskon som man har ingen riktigt aning om vad den håller på med egentligen.
Precis, alltså romarriket får ju HBO-serier, korstågen får bokserier. Och när man riktar blicken mot Europa under den tidiga medeltiden så är allting i väldigt liten skala. Östrom, alltså Bysans, står kvar och Spanien blir Al-Andalus, liksom en del av det större arabriket. Europa överskuggas av imperierna runt omkring det. Men det är ju det överskuggade som det riktigt intressanta finns i imperiernas periferi liksom.
All right, så vad för intressant ska vi prata om idag då?
Irländska munkar.
All right, jag har absolut hört mer spänningsfyllda ingångar. Kan du vara god vidareutveckla?
Ja, det hade varit jättetråkigt avsnitt med sån här. Du känner till det som kallas Gröna ön, alltså Irland. Har du varit där?
Om att spela den så kallade Noob Island i Crusader Kings 2, vilket i det spelet är Irland. Om det räknas som att jag har varit på Irland, då har jag varit på Irland. Om det inte räknas, ja, men vem har du ens varit på Irland?
Så sant som det är sagt. Det är gott nog för mig. Visste du, innan vi började läsa på till det här avsnittet, att Irland hade ett av västra Europas bästa skolsystem under den tidiga medeltiden?
Ja, men jag antar, för att återkoppla till Crusader Kings 2, uppenbarligen min enda vana av Irland. Därifrån så har det hintats lite om det. Men när det kommer till den riktiga historien, nej, då kan jag säga att det var ingenting jag kände till så väl. Så berätta henne för mig. Varför var den det?
Jo, det är tack vare de kristna klostren och kyrkan.
All right, okej. Okay. Men om vi tar från början, hur kom kyrkan dit?
Jo, från början hittills. Den tidiga medeltidens Irland var uppdelat i många, många små gaeliska kungadömen. Visserligen fanns det en högkung från och med 800-talet, men dennes makt var för det mesta symbolisk. Högkungen valdes genom att kungarna från de andra irländska kungarikerna samlades och valde fram den.
All right, och de här kungarikerna, hur var de uppdelade?
Alltså man kan se det som en slags storfamilj. Varje person i gaeliska Irland tillhörde en viss släkt som man kunde spåra bakåt via sin pappa. De som man delade förfäder med var man i samma grupp som. Det som kallas för klan. Dessa klaner styrde sedan områden runt om Irland. Varje klan hade en egen kung som valdes av de andra i just klanen. Och den som ansåg bäst lämpad, det var den som valdes. Kriteriet var bara att man skulle vara släkt med den som var kung tidigare.
Mm, okej, okay. Och jag antar att det här inte riktigt bibehölls så att säga när engelsmännen etablerade sig på på den östra ön där på 1100-talet.
Exakt. Och sen när de, alltså så här, när normanderna började liksom så erövra Irland eller delar av Irland på 1100-talet, så såg de det faktiskt lite som lite enklare att behålla det här systemet till en viss mån. Liksom. Mm. För att det är ju väldigt mycket lättare att liksom säga, ja, vi är nya överherrar, men ni gör saker som det brukar vara. Det är liksom lättare att erövra så.
Just det.
Så det behölls även efter liksom så här, engelsmännen eller normanderna kom och erövrade.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Men jag skulle prata om munkar, ja.
Mm.
Så alltså, vi kan återstyra lite det där. Vad känner du till Sankte Patrik?
Sankte Patrik som i St. Patrick's Day.
Ja.
Ja, alltså det är helgon kanske som firas när amerikaner en dag i mars brukar oftast vara, klär sig grönt, och i synnerhet kanske amerikaner från Massachusetts tar så en dag om året, tar tag i något potentiellt irländskt arv. Det är det, den Sankte Patrik.
Exakt så. Och alltså, jag tror att Sankte Patrik står bakom alla de mängder grön öl som dricks under St. Patrick's Day idag. Men that's the one and only.
Mm.
Sankte Patrik är Irlands skyddshelgon.
Okay.
Han var den första välkända missionären på Irland. Han anlände dit år 431 och la sitt högsätt i. Och nu får ni förbereda er på lite halvdana irländska uttal. Armagh.
Okay.
Armagh. Det ligger i dagens Nordirland i alla fall.
Alltid svårt att veta hur sånt här uttalas eftersom det är ett fortfarande ganska liksom sällsynt språk att tala.
Exakt. Men från Armagh så delade Sankte Patrik upp ön i stift. Och sen började sin stora missionärsturné runt om på Irland.
Kan man då säga, skulle du säga att Sankte Patrik var den som tog kristendomen till Irland?
Ja, alltså inte riktigt. Samma år som Patrik landstiger på Irland så får ön sin första biskop. Palladius heter han. Det betyder att det redan fanns troende kristna irländare. Och därmed kan man anta att det kom missionärer dit innan Patrik. De kom troligtvis dit från det romerska England och Frankrike, som då hette Britannia och Gallien. Men vad man kan säga är att med Patrik och Palladius så kom den katolska kyrkan som institution och organisation. Men tron kom före dem till viss del.
Och de här klostren som vi ska prata om, kom de med missionärerna?
Ja. Patrik och Palladius och många andra missionärer anlade både kloster och kyrkor på sina färder runt om på Irland. De fick god hjälp av befolkningen också och de många kungafamiljerna som fanns.
Right, så de var taggade på att få dit de här klostren?
Ja, precis.
Hur kommer det sig?
Ja, men, alltså, vi kan börja med att till skillnad från det kristna Europa så hade Irland inga riktiga städer. Till exempel Gallien och Italien så hade kloster och kyrkor fått ta plats innanför eller utanför en stads murar. Men i Irland så blir platser där de här kristna högsätena liksom hamnar, de blir också centrum för lokalbefolkningen. För till klostren och kyrkorna så kom folk för att ta del av gudstjänst, men också för att handla med varandra, utbyta information eller bara hänga i all allmänhet. Så klaner såg det som en möjlighet för att utöka sin makt över lokalbefolkningen. För då kunde de samla ihop alla de styrde över väldigt lätt och behändigt för att liksom säga, här är jag, jag styr över er. De de här sakerna jag säger till er.
Just det.
Och dessutom var kyrkan generellt liksom en internationell organisation som kan stötta en i diverse grejer, som om man var kung då.
Ja, just det. Jag menar alltså typ som med politisk aktivitet och utbildning och sådär.
Ja, men precis. Dessutom får många medlemmar från de styrande familjerna rätt så höga positioner i kloster och kyrkor. Alltså det är trots allt de som gav kyrkan de här platserna att lägga kloster och kyrkor på.
Precis.
Sedan, för att röra till det lite extra i huvudet på det, Aron, så behövde inte en abbot på Irland vara prästvigd.
Alltså, du menar att någon som styr över klostret behövde inte vara prästvigd?
Nej, exakt.
Okej, kan vara god förklara.
Ja, alltså en abbot var och är även nu liksom en föreståndare för kloster och dess munkar. När kloster först kom till på 300-talet så var abboten blott en munk vald av sina bröder. Då behövde han inte vara prästvigd, men alltså då att man är insvuren präst enligt kyrkans alla eder och godkännande och handpåläggningar och allt för det. Då kan man hålla i gudstjänster och så liksom, om man är präst. Men det här ändrades på 400-talet i resten av det kristna Europa. Men på Irland så fortsatte faktiskt praktiken att abbot inte behövde vara prästvigd, i alla fall ett tag till in på den tidiga medeltiden. Så rollen kunde vara mer organisatorisk, att abboten kunde vara liksom ett överhuvud för en kyrklig grupp utan att nödvändigtvis leda den i just gudstjänst och annat. Det kunde vara lite typ som en, alltså typ som en tjänsteman eller kanske kommunchef eller vad man kan likna det med.
Just det.
Det förde lite närmare verkligheten.
Just det. Alltså man skulle ta in en slags föreningsdemokratisk synpunkt, alltså någon form av ordförande liksom, i den egenskapen.
Exakt.
Men alltså ingen spirituell makt på det sättet som vi kanske tänker att en kyrklig eller en klosterledare ska vara.
Nej, men precis. Och alltså, sen så kommer kyrkan också ökad makt för de redan mäktiga. Och då liksom en viss urbanisering, det kan man säga är liksom de fördelarna för lokalbefolkningen eller lokala maktinnehavarna att dra dit kloster och kyrkor.
Just det, så i det här gamla Irland där det inte riktigt fanns städer, så med klostren så kommer någon form av städer.
Exakt.
Okej, men så med de här så småningom så blir Irland ett intellektuellt högsäte. Hur då?
Ja, men här kommer jag ge ett lite så här klassiskt akademikersvar. Det finns många anledningar.
Mm, okej, kan du... Om du försöker avrunda neråt.
Ja, aj, kapten. I Irland så talas det ofta om att det fanns en intellektuell tradition redan innan kristendomen kom. Tidigare hade barder och druider, alltså lärda män som ledde gaeliska hedningar så att säga, i musik och ritualer och så. De här barderna och druiderna hade skapat en tradition där kunskap var viktigt. När missionärerna sedan kom dit och kyrkan sakta började trycka ut den hedniska druidkulturen liksom, då fanns det den här inställningen att kunskap var riktigt bra att ha.
Okej, men skulle du säga att man kan verkligen dra all över en kamp på det viset? Alltså 90% av Irland hade väl antagligen fullt upp med att överleva vintern på den lilla sommarskörd som kanske fanns. Och det kanske inte riktigt var att lära sig Bibeln från perm till perm.
Ja, alltså viktigt att komma ihåg är att maktpositioner i klostren och i kyrkan generellt är reserverade för den rikaste procenten av samhället. Tillika de som också, alltså, blev verksamma i klosterna utöver att bara liksom gå på gudstjänst så. Det är inte din vanliga Jörgen och Stina eller vad nu den vanliga gaeliska versionen av de namnen var. Det är inte de som går i kloster. Det är kungafamiljers fjärde barn. Det är högt uppsatta adelspersoner. Det är rika och mäktiga. Det märker man också, för det är ju många kungar från de brittiska öarna som går i kloster för att utbilda sig.
Det är flera av kungarna som går i kloster?
Ja.
Okej, men gå i kloster, då tänker jag i alla fall att man går i kloster för att man ska bli munk eller nunna. Alltså man går i kloster. Men du menar så att man kunde gå i klostret, utbilda sig och sen dra sig ur, så att säga, inte gå i kloster?
Exakt. För liksom så här, på de irländska klosterna så fanns det, och i väldigt många andra kloster också, så fanns det möjlighet att få en spetsutbildning. Det var att man alltså inte liksom gick hela munk- eller nunneutbildningen, utan man fick den här spetsutbildningen inom bibelkunskap eller liksom latinkunskap liksom. Tänkte som att kanske läsa en mer kanske sommarkurs liksom, så här, inom det ämne som du tycker om liksom, på universitet eller högskola. Och det här gjorde väldigt många rika och mäktiga engelsmän liksom, på den här tiden. De åkte till Irland för att studera.
Och de här rika engelsmännen kunde inte göra det i England?
Jo, men på Irland så hade man utvecklat ett speciellt skolsystem för att hantera språkskillnader. Vi kan väl ta och visa det lite tydligare genom en jämförelse, tror jag. Alltså, i Italien och Frankrike så finns det en viss del av befolkningen som talar latin.
Just det.
Det gör att många präster och munkar kommer från den här delen av befolkningen. Och i England, men framför allt Irland, så är det väldigt få som pratar latin. Irland, för att det var inte koloniserat av romarna, eller erövrat av dem, så det fanns inte någon möjlighet för latintalande människor att ta sig dit. Och det gör att utbildningen på öarna måste utvecklas för att också lära folk det latinska språket. Så Irland var först med att bygga upp en slags skolmodell som tog detta i åtanke. Och gjorde det väldigt, väldigt bra. Och sen förde engelsmännen vidare den till kontinenten när Karl den Store och det karolingiska riket började intressera sig för utbildning. Men jag tänker att vi återvänder till det lite senare. Ja. Men det finns alltså bevis på att den här var en väldigt, väldigt bra och väldigt hett eftertraktat skolsystem.
Det känns ju ganska tacksamt för Irland på det sättet, antar jag. För att där många andra hade latin på något sätt inbyggt i kulturen vid det här laget efter integrering i romerska riket, så här så måste man liksom studera det utifrån. Det kan ju verkligen ge en skarpare insyn i allting.
Ja, verkligen.
Men okej, så kloster anläggs. Och de irländska klostren, de är utmärkta på att utbilda folk som inte kan latin. De skapar ett system som senare sprids i Västeuropa. Hur utbildar man sig i ett sånt här kloster? Vad får man lära sig?
Ja, alltså utbildningen i klostren var inspirerad av det romerska skolsystemet, men med lite förändringar. Steg ett är att man från en mycket ung ålder får lära sig psalmerna. Det underlättar sedan för steg två, att lära sig läsa och skriva.
Just det, för då skriver man ner psalmerna man redan kan.
Jajamän. Och sen liksom att lära sig skriva och läsa gör att man, alltså det gör man för att man är typ 7 tills man är 11 ungefär. Då börjar steg 3, grammatik. Alltså konsten att bygga meningar och böja ord på det allra mest utsökta vis. Detta lär man sig fram tills man är 15-16 år ungefär. Sen skulle man, enligt det romerska skolsystemet, lära sig retorik.
Jag för mig att retorik, det var de antika grekiska och romerska skolornas crème de la crème. Alltså att det var nästan vad all skolning skulle leda till.
Alltså konsten att tala var den absolut viktigaste. För kom ihåg att liksom så här, absoluta majoriteten av världen kunde inte läsa. Så för att nå ut med ett budskap eller vinna en diskussion så behövde man kunna retorik. Detta förstod även kyrkan och klostren. Liksom. Vem vill lyssna på en tråkig missionär? Så därför använde man i mångt och mycket det romerska utbildningssystemet. För det var toppen.
Och det gjorde man även i Irland också alltså?
Nästan. Det sista steget byttes ut med att lära sig Bibeln. All och right. Det gällde för många av liksom, de som utbildade sig i klostren också.
Så de var tråkiga missionärer ändå?
Det finns faktiskt en hel del texter som visar att många irländska missionärer kunde retorikens ädla konst. Det är eftersom att många av texterna följer den här klassiska retorikens upplägg.
Okej, men så när skulle de ha lärt sig retorik?
Ja, om det tvistar de lärde. Troligtvis la man ihop grammatik och retorik så att de båda var del av steg 3 då i utbildningen. Detta för att steg 4 helt och hållet skulle domineras av Bibeln och de heliga skrifterna.
Och allt det här var på latin, som de alltså uppenbarligen var mästare på att lära ut.
Ja, språk man utbildade sig på var de gamla romarnas. Det var också kyrkans officiella språk. Om alla kunde latin så kunde en munk från Irland tala med en munk från Armenien.
Men var inte ganska mycket av den antika litteraturen också på grekiska?
Jo, men det är lite svårare att fastställa vad för några texter som spred sig till Irland på det språket. Något väldigt intressant här är att flera irländska missionärer, tänkare och helgon ändå kunde antik grekiska. Alltså just det här, vi vet ju inte vilka texter som spridit sig dit, så det är lite svårt att fastställa. Men det måste betyda att det faktiskt fanns texter på språket och att det prioriterades till en viss mån i utbildningen. Så de irländska munkarna håller en riktigt hög nivå när det kommer till språk speciellt, men alltså även deras utbildning var top notch när det gällde att utbilda människor som inte hade latin som modersmål. De skapade för 17 gubbet ett skolsystem som nästan hela västra Europa följde. Det säger ju något om hur lyckat det var.
Och vad var det man läste då, om man hade sin skolgång i Irland?
Alltså det skilde sig lite åt från kloster till kloster. Det berodde mycket då på tillgång till texter. Irland generellt hade rätt så få texter, men vissa kloster på Irland hade fler texter än andra. Alltså den här ön på Europas utkant, de hade ju få texter jämfört med Italien. Mm. Vad man har hittat är att många munkar läste den romerska poeten Vergilius. En av den antika litteraturens och poesins liksom, stora namn. Men trots att de hade ganska få böcker så höll många irländska skrifter en väldigt hög litterär kvalitet.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Men sen är det ju också lite så, sen nådde ju det här Europa via olika vägar och framförallt via olika personer.
Mm. Och det här för osökt mina tankar till helgonet Columbanus. En personlig favorit kan man säga.
Mm, missionären. Men liksom så här, vem var han då?
Mm. Så Columbanus föddes 543 efter Kristus, utbildade sig i Irland. Han är alltså en av nyckelfigurerna för att förstå hur det här irländska skolsystemet bidrar till att brygga över mellan fallet av romarriket och uppståndelsen av det tysk-romerska riket. Och det är helt enkelt för att han börjar missionera på kontinenten, i synnerhet i det merovingiska Frankriket. Men innan vi dyker rätt in i Columbanus liv och gärning, då kanske det är på sin plats att säga någonting om den här erans väldigt, väldigt många missionärer som ju tar avstamp i Irland.
Ja, de var verkligen överallt på framförallt de brittiska öarna.
Mm, onekligen. Och allt för att sprida den här irländska kristendomen runt om. Du har Aidan som reser till England, Dunod som reser till Wales och såklart Columba är att förväxla med Columbanus som for till Skottland och hittade Loch Ness-djuret.
Ursäkta?
Ja, såklart, det är lite förvirrande. Alltså Columba var i Skottland, Columbanus var på kontinenten.
Nej, inte det där med Loch Ness-djuret.
Ja, du tänker på det, just det. Så abboten Adomnan skrev på sent 600-tal boken Vita Columba, alltså Columbas liv, som helt enkelt berättar historien om Columbas liv. Bland annat så finns det ett stycke som berättar om när Columba reste till Pikternas land, det vill säga Skottland som vi känner till idag, och skulle korsa floden Ness. Strax innan de kommer dit stöter de på en begravning. En man hade nyligen simmat i floden då ett stort och läskigt odjur hade fått tag och lemlästat honom.
Och det här är då liksom det här är allas vår älskade Nessie.
Faktum är, Viktor, att det här är första källan som omnämner ett odjur i Loch Ness.
Jaha, så alltså utan Columba, ingen Nessie?
Det låter som att du inte riktigt tror på Nessie, hör jag.
Nej, jag har min skepsis, kan nog sägas.
Vad som är ganska kul med den här berättelsen, det är hur odjuret används för att konvertera pikterna till den irländska kristendomen. Alltså, vad som följer är att Columba ber en av sina kompanjoner att kliva i floden. Han skulle inte ta sig själv såklart, han får ju ta en av sina kompanjoner.
Såklart.
Och ja, simma över den här. Alla på sidan, de ser hur odjuret i floden, eller sjön, det omnämns som flod i texten, men vi känner till det som sjö ju. Alla på sidan, de ser hur odjuret reagerar, far hastigt mot mannen med avsikt att döda. Men genom en signalering till Gud och några korta ord så sätter Columba stopp på odjuret. Och det här miraklet imponerar så mycket på den lokala befolkningen att de omedelbart blir kristna.
Oh, imponerande. En riktigt effektiv missionär, hör jag.
Mm, oerhört. Men det är inte Columba som är mest intressant här. Det får bli en annan gång, helt enkelt, att dyka ner i hans fynd av odjur i skotska sjöar.
Just det, hur han slåss mot Nessie.
Precis. Tillbaka till Columbanus. Han gick i frivillig exil med syfte att upprätta asketiska kloster i andra delar av världen. Det här är lite lurigt just för att exil förknippar ju vi mest med att man går i exil för att man blir bannlyst eller måste fly någonting, alltså det kan vara olika förföljelser, men här fanns det en viss kultur av att man gick i exil, man valde själv.
Just
att
det.
Gå i någon form av religiös exil. Nu ska jag lämna det här landet och befästa min plats någon annanstans.
Just
helt enkelt. Vilket var det Columbanus gjorde. Mm.
Det var inte så att man gick i exil till liksom, ja, det hade en positiv innebörd.
Det hade en väldigt positiv innebörd, precis. Någon slags religiös resa helt enkelt. På sent 580-tal eller tidigt 590-tal efter Kristus, någonstans i de slängarna där, det är lite olika uppgifter som säger olika saker.
Som det brukar göra.
Som det tyvärr brukar vara. Då seglar han med 12 missionärskompanjoner från Irland.
Okej, okay, så han gjorde en Jesus så att säga, också 12 lärjungar där.
Ja, det finns paralleller kan man säga. Kan inte intyga att det var någonting som Columbanus hade i åtanke. Mm. Det här är en resa som går från nordöstra Irland till Isle of Man, vidare till 2 till öar innan de passerar västra Wales och därefter Cornwall i sydvästra England.
Ja, det är många stopp med en sån resa.
Det är en resa som tog betydligt längre tid än vad den gör idag. Till slut, efter en lång färd, så lägger de till i Bretagne. Målet, det är alltså det merovingiska Frankriket. Viktor, vill du berätta lite kort vilka merovingerna var?
Ja, men självklart. Ja, men det är en frankisk kungaätt som styrde ett kungarike som typ utgör dagens Frankrike. De höll till där under cirka 400-talet till 700-talet. I historien om Frankrike så är de mest kända för att vara föregångarna till karolingerna. Det vill säga Karl den Stores frankiska dynasti, som jag nämnde lite innan.
Just det. I det här Frankriket så är eliten oerhört mån om att upprätta kloster kopplade till den politiska sfären. Och det som varit inne lite på, att kloster kunde vara väldigt viktiga i medeltida kungariken eftersom de ofta, men som du var inne på förut, Victor, där, var utbildningscentrum. Det här krockade ganska mycket med Columbanus, vars vision om kloster byggde på separatism från just maktinflytande. Men det verkar ju onekligen som att de diggade honom och hans ideal eftersom de ändå till slut förde upp en drös kloster.
Ja, men lyckas han alltså få igenom sina ideal trots allt?
Ja, alltså så småningom så uppstod en del konflikter i hans kloster och man anpassade sig mer till den frankiska klosternormen. Det är ju ofta så med kultur att det är större och mer påtagligt än vad en enskild man kan ändra.
Men vadå, så han hade inte någon påverkan alls liksom?
Jo, absolut. Alltså han är ändå central i grundandet av kloster i Frankrike och så småningom även i Lombardiet. Så, men så mycket där på den västra centrala kontinenten. Faktum är att i århundradet som följer efter hans död, 615 efter Kristus, då grundades det strax över 100 kloster i Frankrike. Och mycket är tack vare Columbanus missionerande.
Om jag kunde vissla så hade jag visslat där.
Det är fint av dig. Så i det stora hela så är det ett ganska imponerande kulturmöte mellan Irland och Frankrike som vi skådar här på sent 500-tal och tidigt 600-tal.
Ja, men en riktigt driftig kille den där Columbanus.
Ja.
Och han var ju inte ensam med den här intellektuella tungviktaren från Irland. Det var en hel drös av dem som liksom tog och vandrade ut från den gröna ön här på den tidiga medeltiden. Vi har ju skissat upp vad för förutsättningar som fanns för det. Men jag vill verkligen betona hur viktigt det var med latinet och grekiskan. Irland var en av de få platserna i Europa som fortfarande lärde ut grekiska till munkar, missionärer och präster. Det öppnade upp för studier av de grekiska texter som fanns kvar i cirkulation efter romarrikets fall. Och det gjorde irländare hett eftertraktade på kontinenten. Som Columbanus.
Han välkomnades verkligen med öppna armar. Men vad var det som gjorde att kontinenten sökte efter just irländare?
Ja, klassiskt. Utbud, men också efterfrågan. År 800 så blev Karl den store krönt till romersk kejsare av ingen mindre än påven.
Just det, men romersk kejsare inom någon liksom historiskt citationstecken antar jag.
Ja, exakt. Det var han var liksom så här arvtagaren till det romerska väldet. Och så. Men ja, han var ju inte romersk kejsare. Men vid den tidpunkten hade Karl erövrat ett område som sträckte sig från dagens Danmark till Neapel och från Engelska kanalen till Adriatiska havet. Så att han var Europas storkung liksom, över ett väldigt stort välde. Och det tyckte ju också påven och framförallt hans eget hov. Med detta så växande imperium krävdes riktigt god byråkrati. Skolor för att utbilda de som skulle vara i byråkratin och även en hel del smarta män. Och såklart alltid, typ, endast män.
Mm. Jag I hear what you're getting at, för det här hade ju ändå Irland ganska gott om.
Jajamän, alltså man har faktiskt identifierat ett 50-tal irländska lärda som var verksamma vid kyrkor, kloster och skolor. Och de var där som lärare, grammatiker, astronomer, retoriker, allmänt skriftlärda, vad det nu betyder, poeter och musiker. Alltså i nästan all verksamhet som krävde någon form av läs- och skrivkunnighet och bara allmän kunskap så hittade man män utbildade i just Irland.
Är det det här som alltså ledde till den så kallade karolingiska renässansen? Alltså när Karl den store återupptäckte, som man ibland säger, latinsk litteratur och lärdom?
Ja, men bland annat. Men som du märker är det kanske lite av en överdrift att kalla det en återupplivning. Kunskapen om latinsk litteratur, om latin generellt och alla andra lärdom som Karl ville återuppväcka, den fanns ju redan kvar. En viss del hos klostren och munkarna i Irland, men också i klostren och kyrkorna runt om i Västeuropa.
Okej, så man kan säga att Karl den store ändå gjorde den kunskapen mer spridd i Västeuropa än vad den hade varit tidigare.
Och organiserade den på ett helt nytt sätt än vad som tidigare hade varit under tidiga medeltiden. Men det var tack vare skolsystemet från Irland som den här mörka medeltidsrenässansen blev möjlig. På ön bevarades ju kunskap om latin och grekiska och, framförallt, konsten att lära ut det. Det var ju också från Irland som den tidiga medeltidens största filosof kom, Johannes Scotus Erigena.
Vad gjorde Johannes Scotus Erigena?
Jo, mannen med det coola namnet, han brukar ses som den som sammanställde all filosofi som antikens filosofer kom på. Och han blandade den här antika filosofin med den kristna i sitt magnum opus om indelning av verkligheten.
Ingen liten bedrift att göra det.
Och för att alltså, sammanfatta den här filosofiska gärningen så kan man säga att han såg Gud som orsaken till verkligheten och verklighetens ändamål. Alltså att allt börjar och slutar med Gud. Och det är bara förenkla lite, men det var ungefär så. Och i den slutsatsen så märks både den antika filosofin så kallade dubbelrörelsen, att man åker ut och vänder hem. Det är en tradition som brukar kallas för nyplatonism. Och i den här slutsatsen också så ser vi en kristen lära om att vi helt enkelt, vi vanliga döda, vi längtar tillbaka till Gud.
Väldigt, väldigt kristet skrivet ändå.
Ja, det var ju trots allt en miljö han verkade i. All intellektuell verksamhet var centrerad kring kristendomen. Också då för att den var centrerad kring kyrkan och klostren.
Just det.
Alla de intellektuella var på något vis skolade av i eller runt om klostren. Och bland flera av de betydande intellektuella så hittar vi just irländskt skolade.
Så för att svara på något ganska självklart egentligen, man kan säga att den mörka medeltiden hade ändå korn av ljus i sig.
Alltså, helt utsökt formulerat. Och Irland kan vi se som en liten men intensivt brinnande ljuslåga i det här mörket. Där kunskap om latin, grekiska och kristendom gjordes tillgänglig för fler än vad som var vanligt i resten av Europa. Intellektuell verksamhet fortsatte även när romarriket föll. I mindre skala, men inte desto mindre viktig. Och de producerade också viktiga idéer, personer och filosofer som än idag fortfarande har betydelse.
Man lär sig verkligen jämt och ständigt när man besöker historien.
Verkligen.
Ja. Med det så säger vi nog hej då, sätter punkt där. Tack för idag, Viktor.
Ja, men tack själv, Aron. Ha det gött.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.